Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Han säger att de hade kommit halvvägs in i skogen mot lägret när de började höra något i skogen. Det var nästan kolsvart vid det här laget, så de var först inte säkra på vad det var. Flickan säger att hon hörde något i buskarna precis utanför leden, och de strålade alla sina ficklampor. Och det var någon som stod bakom i skogen i en liten hålighet. Ja, men hej och välkomna tillbaka. Vad kul att sitta här igen med dig, Ida.
Tackar, tackar. Att du tycker det. Jag tycker detsamma. Roligt att sitta här. Nu är vi ju tillbaka till våra platser. Ja, det gjorde vi för sig förra också i och med att vi fick spela om. Mm. Så att det här att sitta tillsammans, det får vi
jobba på.
Som sagt, jobba lite på. Mm.
Det är ett fint mål. Ett fint mål att kliva ur den här garderoben.
Ja, eller hur? Det blir liksom, då har vi nått toppen, tror jag, när vi har...
Ja, hur många säsonger behövs? Det känns ju som att vi måste ha lite hjälp av er där ute nu och sprida ordet. Så att vi slipper kanske sitta i 12 säsonger till innan vi kommer härifrån.
Exakt, det tycker jag verkligen att ni ska göra. Och sprida vår podd till alla ni känner som ni tror skulle kunna vara intresserade av.
Alltså det var ju jäkligt synd. Jag fattar inte det här med... Det var ju Guldpodden. Vad hände?
Ja, vill jag bara inte säga. Ens nominerade i år. Så besvikna.
Ja, que pasa.
Ja, vi gör ett nytt försök nästa år. Då ska vi... Fasiken bli nominerade.
Vi är ju lite osynk. Det är ju så det är.
Vi är ju det. Vi är ju inte supersnabba med avsnitt. Eller våra säsonger. Kanske har med det att göra.
Ja, men jag tror, jo, så tror jag. Jag tror jag hade varit lite tidigare, så. Ja, skitsamma. Nu är vi här.
Nu
och
är vi här.
Vilket avsnitt var vi på?
37.
Ett par stycken in, helt enkelt, på säsong 6.
Exakt. Och idag då, vad ska vi prata om idag? För det är du som ska hålla det här avsnittet.
Ja, men så är det. Det... Alltså det här har varit lite ett jobbigt avsnitt för mig. Jag har sovit dåligt och så hade jag svårt att välja, för att jag kände så här, det var lite pest eller kolera. Vad gällde också grad av att inte sova när jag skulle göra det här. Så att jag försökte väl välja något där jag kände att not too close to home, men ändå någonting som man känner igen sig i. Och det här är ju faktiskt också någonting som ni där ute har önskat. Så att jag tänkte faktiskt börja med en liten historia. De flesta barn har monster under sina sängar eller sina garderober. Men hemma hos min mormor så lurade min boogeyman utanför fönstret. Första gången jag såg det var klockan 2 på natten. Och min snabba hyperventilering var det enda som hindrade mig från att få panik. Varelsen som jag antog var ett påfund av min egen fantasi var i skogsbrynet och stod och stirrade in mot fönstret. Det var en slags get som stod på 2 ben. Kroppsformen var stor och lurvig. En karikatyr av människa och klona på händerna dinglade längs låren. Jag stängde ögonen och skyddade mig i min filt i väntan på att saken skulle försvinna. Jag kunde knappt sova resten av natten. Morgonen därpå försökte jag glömma nattens händelse. Mina föräldrar var och handlade och jag satt och pratade med min mormor. Jag var 6 år och nyfiken på hennes gård och ville veta vilka djur hon hade. Alla sorter, sa hon. Ankor, får, hästar, åsnor. Har ni några getter? Frågade jag. Varför gillar ni inte getter? Man kan väl göra ost? Mormors ansikte mörknade och drog handen genom håret medan hon stirrade rakt ut i tomma intet. Ja, enligt vissa så skapade Gud får. Och då skapade Satan i ett försök att vanhedra Gud, getter. En ofullkomlig art. Gud skapade då vargar för att äta upp getterna. Och sen blev Satan så arg att djävulen själv bet svansarna av getterna för att märka dem som oheliga arter. Jag trodde nog att du hade sett det. Visst. Visst har du. Jag visste precis vad hon menade. Och det kändes som att jag skulle falla sönder i tårar efter att sett den där varelsen utanför mitt fönster som kanske var mer verklig än jag trott. Min mormor sa då: den gör inte illa om du stannar inne på natten. Och den natten bestämde jag mig för att sova hos mina föräldrar där sängen var vänd bort från fönstret. Men jag svär att jag hörde en glasartad knackning bakom mig. Så idag dyker vi alltså in i urban legends, lite vandringssägner eller folksagor. De berättelser som cirkulerar från mun till mun och ger oss gåshud. Vad är det som gör de här berättelserna så fängslande och skrämmande? Vandringssägner, eller urban legends, berättelser som sprids muntligen och ofta beskriver otroliga händelser eller övernaturliga fenomen. Dessa berättelser har ofta ett skrämmande, chockerande eller sensationellt element som gör dem minnesvärda. Det finns inget som en gammal folksaga som berättas runt en lägereld sent på kvällen om en monstruös varelse som strövar fritt i samma avlägsna skog som du själv är i för att få håren på dina armar och nacken att resa sig. Och din fantasi förstärker varje avlägset ljud till något skrämmande. Ja, ni har säkert hört om några eller i alla fall känner igen. Vi har även nämnt några här i podden. Bloody Mary, Slenderman, Krampus. Ja, det finns många. Men idag ska vi ta oss igenom ett avsnitt som ni har önskat. Och det är Getmannen. En varelse som du ska undvika till varje pris. En varelse som inte hör hemma i människans värld och heller inte i naturen. Något som drar in våld från det vilda. Ett mystiskt odjur som sägs förfölja skogar och lurar under broar i väntan på sitt nästa offer. Något som dödar. Min kropp, hälften get, hälften man, runt 2 meter lång och ger ifrån sig ett fruktansvärt ljud och har en stark, metallisk lukt. Berättelserna kring getmannen började för länge sedan enligt en Dr. Barry Pearson, en man som har studerat vid University of Maryland. Det tog verkligen fart runt 50-60-talet och hade sin peak runt 70-talet, förmodligen på grund av en död hund. Den första rapporterade observationen var 1957 kring Maryland. Och sedan dess har det bara fortsatt. Det finns en hel del olika ursprungsberättelser för den här saken. Några som går så långt tillbaka som till tempelriddarna. Eller ännu längre tillbaka till antikens Grekland. Och då kanske ni känner igen bland annat deras Pan. Ja, en av deras gudar som avbildas just med nedre delen av kroppen som en get. Vissa säger att det var en forskare som jobbade vid Beltsville Agricultural Research Center. En Stephen Fletcher som jobbade med något genetiskt experiment. Han hade blandat sin assistents DNA med en del från en get, vilket sen resulterade i att det här experimentet gick käpprätt åt helvete. Och den här mannen muterades till en helt onaturlig varelse som aldrig varit avsedd att varken andas eller gå på land. Och sen kom namnet. Den här varelsen började attackera bilar med en yxa och höll till i ett skogsparti utanför Beltsville. En annan populär ursprungshistoria utspelar sig i Louisville, där man berättar om att getmannen, eller The Popelick Goatman, i flera generationer. Där ska getmannen hålla till vid järnvägen mellan Jefferson Town och Fisherville och varit ett ämne för historia vid campingelden, filmer, men också varit misstänkt vid flertalet dödsfall ända sedan 70-talet fram till så nyligen som 2016. Historien om hur den här varelsen blev till The Popelick Goatman, som håller till vid en bro, ser också olika ut. En är att ett cirkuståg skulle ha spårat ut, där stjärnattraktionen var getmannen, som sen då omkom och försvann och hängde kvar vid den här platsen. En annan är det demoniska resultatet av en satanisk ritual utförd av en lokal bonde på ett av hans boskap. The Popelick Goatman beskrivs av ett påstått ögonvittne som en stor människoliknande varelse med lurviga getliknande ben, alabasterskinn, breda ögon och horn som stiger ut från fet päls. Den här versionen berättar hur varelsen med hjälp av mimik och hypnos lockar till sig inte ett ont anande människor. Han hoppar mellan taken på passerande tåg och hotar de skräckslagna människorna där inne med en blodig yxa och omänskliga skrik. Som att den här varelsen har övernaturliga hypnotiska krafter, medan andra skildrar honom som en yxsvingande vilde med avsikt att stycka sönder alla som korsar under hans bock efter midnatt på en fullmånenatt. Det här medan man i Marylands fall påstås ha upptäckt getmannens första gången 1957. När vissa människor sa sig ha sett ett gigantiskt, hårigt monster i Forestville och övre delen av Marlborough. Här rapporterar Washingtonian att en av de mest populära legenderna som involverade getmannen började 27 oktober 1971 med en artikel i Marylands Prince George County News. I den här artikeln nämner County News-skribent Karen Hosler några varelser från University of Maryland Folklore, inklusive getmannen och en annan figur, Bowman, som båda sägs hemsöka skogsområdet kring Fletchertown Road. Och det här var bara några veckor efter det som artikeln om den försvunna hunden som kom. Det här var nämligen en familj som hade gått ut med att de saknade sin hund, och några dagar senare så hittas den, halshuggen. Och det var inte hela hunden som hittades vid det tillfället heller. Det var vissa som påstod att man då hade hört konstiga ljud i området vid tidpunkten som hunden försvann. Andra invånare hade rapporterat in att de hade sett något djurliknande som tagit sig framåt på sina bakben längs Fletchertown Road. Forskaren Mark Obsasnik, som vid den tiden jobbade vid Strange Magazine, kom i kontakt med April Edwards. Och det här var ägaren av den halshuggna hunden. Hon berättade om hur det här förstorades och folk började komma dit. Journalister har kallat det bara för att, ja, människorna som bodde här visste inte bättre. Men vad hon såg, det var på riktigt, sa hon. Var det än var, så var det något som dödade min hund. När Obsanek gjorde dessa intervjuer som senare också blivit del av hans bok, så berättar John Hayden att han och några andra vänner hade sett ett djur kvällen innan. Det var nästan 2 meter långt, gick på 2 fötter och var hårigt. De noterade också ett högt ljud, som ett skrik. Och April Edwards, hon var inte den enda som påstår sig ha stött på getmannen, utan det finns fler platser där det förekommit flera gånger. Ett skogsområde bakom St. Mark, The Evangelist Middle School i Wyattsville, under The Cry Baby Bridge i Bowie och i College Park. Varje gång har vittnena berättat om hur de hört djävulsliknande skrik. Vissa säger att de har hittat ben, knivar, en såg, matrester vid de här platserna. Andra säger till och med att de sett getmannen nära Governor Bridge, eller den som också kallas för Crybaby Bridge. Man menar på att om man parkerar under bron när solen gått ner, så kan man höra gråt från ett spädbarn eller möjligen en lidande get. Plötsligt så har du getmannen som hoppar upp på din bil och försöker ta sig in i bilen och slita ut dig. Ofta så är det par snarare än ensamma personer som blir utsatta. Och ibland så tar han sig även in i hus och släpar iväg med sina offer ut i skogen. En författare vid namn J. Nathan Couch har forskat i det här kring getmannen och även gett ut en bok. Han är uppvuxen i Blue Hill Mountain i nordöstra Georgia. Och där var samtalsämnet ofta vid middagsbordet, spöken och förbannelser. Han blev formad av de historierna han vuxit upp med vid Appalachian Mountains och många av de vidskepelser som man levde med i området. Första gången han hörde om getmannen var när han flyttade till Washington County, Wisconsin. Där fick han höra om berättelser kring getmannen som sträckte sig tillbaka ända till inbördeskriget. Han berättar hur getmannen, till skillnad från andra varelser som Bigfoot, som ses långt, långt in i skogen eller avsides från civilisationen, så håller sig getmannen precis vid gränsen. Vid gränsen av det avskilda, mörka skogen och civilisationen där vi rör oss. Och det kanske mest unika kring getmannen är att till skillnad från andra varelser är att han faktiskt är kopplad till orsaken till verkliga dödsfall. Minst 5 stycken dödsfall ska ha skett kring just denna bropassering som kan ha koppling direkt till getmannen. Det finns också en hel kontingent av fans som tror att getmannen är en magisk varelse. Inte olikt Bigfoot eller Loch Ness-monstret eller Chupacabra. Från den här sista gruppen av människor så finns det också de som insisterar på att getmannen är en del av en större grupp av shapeshifters och kan ta form av vem som helst. Allt ifrån den sorgliga, hemlösa fyllot som ligger och tigger utanför affären till dina föräldrar och lärare. Sist, men långt ifrån minst, är det de som tror att getmannen representerar något mycket mer olycksbådande och i själva verket kan vara djävulen själv eller en av hans mäktiga hantlangare som släpps lös på jorden för att plåga mänskligheten. De här religiöst benägna individerna noterar likheten mellan getmannen och den skrämmande Baphomet, en figur som ofta är i linje med satanism eller mörka, okulta sedvänjor. För dem är getmannen ett tecken på det förestående slaget vid Armageddon, och han kan vara antikrist själv. Och att hans oheliga existens är ett bevis på att världens ände redan är över oss, eftersom den med kluvna fötter och djävulshorn redan går ibland oss. Mark Opsanik, han som forskade i det här, han tror inte att getmannen existerar, då han menar att han inte kan tro på något som han inte har sett. Däremot tror han väldigt mycket på de personer som han har intervjuat, att de faktiskt har sett något. Han menar att allt är möjligt i den här världen som vi lever i. Kanske finns det något som är hälften människa och hälften djur där ute. Jag tänkte avrunda det här avsnittet om getmannen med en berättelse som har blivit viral. Det kom ut på nätet och det är en berättelse från en användare som heter Anansi. Den här finns lite överallt. Du bara googla så har ni både video och olika berättelser på olika forum. Men han berättar i alla fall följande. Jag har en farbror som äger ett stort hus och ett gäng trailers som vi brukar ta ut i skogen för att jaga och kampa. Så mina kusiner i söder föreslog att vi skulle åka ut och kampa en gång. De vet att jag är ett stadsbarn och brukar ge mig fan för det. Vi samlar ihop mat och förnödenheter för att slå läger några dagar. Och så kommer vi till lägret. Och det är uppenbart att det är något som är konstigt här. Det är som elektriskt i luften. Som precis för en storm. Men vi tänker inte mer på det utan vi packar upp och går ner till en liten bäck för att bada några timmar. Plötsligt så kommer en äldre man och en tonårskille ut ur buskarna och mannen har ett hagelgevär i armen och kommer fram och säger hej. Han frågar oss vad vi gör där så långt in i skogen. Jag berättar om min farbror som visar sig känna den här mannen och säger att vi kampar här ute över ett par nätter. Varpå han svarar och säger till oss att vi måste vara riktigt försiktiga här ute och hålla ihop, då det finns ett stort djur som rör sig i skogen. Tonårskillen som var med slänger ut frågan om han också fick stanna och kampa med oss. Och pappan, han går med på det och säger att det är helt okej. Så det här slutar med att vi börjar spela fotboll allihopa tillsammans. Och så fanns det den här nya killen, Tanner. 5 av mina kusiner och 4 av deras vänner. Totalt var vi alltså 5 tjejer, 6 killar i 15-17 års åldern. Till slut så tog vi oss tillbaka till campingen där vi hade ställt upp våra trailers och drog fram lite saker för att fixa en brasa och laga mat. Tanner berättade hur hans fastighet ligger jämte min farbrors. Han ville springa hem för att fråga om hans pappa kunde komma ut och campa med dem. Min kusin Rooster ville hänga med och även en av tjejerna. Klockan är ungefär 7 och det börjar bli mörkt. Så de tar med sig ficklampor för att ta stigen tillbaka mot huset och resten stannar kvar. Ta det lugnt, vi gjorde s'mores, drack lite öl och snackade skit. Runt 30-40 minuter senare så kom den där stanken av ozon igen. Så stark att den kändes ovanpå lukten från brasan. Sen kom en obehaglig doft av koppar. Som när man haft näsblod och blödningen avtagit. Inte riktigt som torkat blod, men du vet den här metalliska lukten. Vi trodde direkt att det var någon form av elektriskt fel någonstans i någon trailer. Eller att någon lämnat en kokplatta på eller något skit. Vi söker igenom våra trailers och inget är på, men vi alla kan känna lukten av det. Helt plötsligt hör vi hur det rör sig några mot oss på stigen. Rooster, Tanner och den där flickan springer alla anfodda in i gläntan och de bryter inte ens steget utan de springer alla direkt in i trailern som är bredvid brasan. Vi som satt där sveptes med och sprang alla in i trailern och när de lugnat ner sig. Till och med Rooster var gråtandes och under tiden så brinner brasan mindre och mindre. Och till slut så får vi nog av det här och vi vet inte vad som har hänt. Men några vill gå ut och ta fram generatorn som är mellan våra trailers. Men Tanner ropar, helvete heller, lås dörren, det är ingen som går ut nu. Han har också gråtit. Ögonen är rödsprängda och svullna och hans byxor är smutsiga. Han fortsätter med att berätta att de gick upp till hans hus. Hans pappa sa, ja visst att han kunde gå ut och kampa, men se till att de är försiktiga på vägen tillbaka och att de kanske skulle ta ett av jaktgevären för säkerhets skull. Uppenbarligen hade Tanner sett något i deras trädgård några dagar tidigare. De hade hittat en av deras grisar, varit uppsliten och till hälften äten. De antog att det bara var några stora katter eller prärievargar, även om det vanligtvis inte brukar vara några sådana djur som jävlas med deras. Han hade gått upp och packat sina grejer och sagt till sin pappa att de skulle klara sig utan geväret, eftersom prärievargar, ja, de undviker människor. Så hade de börjat gå tillbaka mot där vi kampade. Så Rooster, han slutar äntligen gråta och skaka. Flickan hade redan. Hon stirrade bara ut genom fönstret med en tom blick. Han säger att de hade kommit halvvägs in i skogen mot lägret när de började höra något i skogen. Det var nästan kolsvart vid det här laget så de var först inte säkra på vad det var. Flickan säger att hon hörde något i buskarna precis utanför leden och de strålade alla sina ficklampor. Och det var någon som stod bakom i skogen i en liten hålighet. Rooster sa att de skrek åt honom och sa till honom att han skrämde skiten ur dem. Han säger att det var då han insåg att den här killen var vänd bort från dem. Så de fortsätter att gå och de börjar också känna den här konstiga, otäcka, kopparlika lukten. De säger att de tittar ut i skogen på motsatt sida och det är en snubbe som står i skogen baklänges, något närmare stigen. Så nu börjar de powerwalka och Tanner fortsätter. Han önskar att han hade tagit med det där geväret. När de berättar historien är lukten fortfarande superstark, även inne i trailen. De säger att efter att de började gå snabbare hade ett slags lågt ljud börjat komma från båda sidor av skogen. Och när de började komma tillbaka till trailen sa flickan att hon hade blinkat med sin ficklampa ute i skogen vid sidan av dem och hade sett något som ryckte sig genom skogen. Ljudet blev bara högre och högre och när de kunde se ljuset från vår lägereld hade något kommit ut ur skogen ungefär 40 meter bakom dem och in på stigen. De hade precis då börjat springa så snabbt de bara kan till vår trailer. Så vi är ute i den här jävla skogen och vi antar att det är vi i det här laget, antingen några rednecks som försöker jävlas med oss. Helt plötsligt börjar min andra kusin Junior prata om hur han gick i skolan med en unge som berättade för honom om en getman eller något skit. Vi säger genast åt honom att hålla käften för vi behöver ingen läskigt snack just nu. Men han fortsätter bara och fortsätter om hur det är den där getmannen och hur vi är i hans skog och bla bla bla. Nu vid den här tiden hade jag aldrig hört talas om den här getmannen eller något sånt. Men för ett par år sedan, året innan jag tog examen från college, hade jag en rumskamrat. Och det slutade med att jag frågade honom om det. För att sammanfatta det, så är det här grunden en man med huvudet på en get och han kan forma sig och förändra sig och hamna bland grupper av människor och terrorisera dem. Det är som en Wendigo och det är dålig mojo att ens prata om det. Och ännu värre, om du ser det. Kom ihåg att jag inte visste det här när jag var 16. Så min kusin säger, bockmannen kommer gå in och ta oss för fan. Tjejerna är alla livrädda och jag och mina kusiner försöker alla ta reda på om det bara är några hillbillies eller om det är ett faktiskt djur. Helt plötsligt försvinner lukten. Och till den här dagen har jag inte ens upplevt något liknande. Alltså, vanligtvis försvinner eller minskar en lukt. Men den här var bokstavligen där ena sekunden, men inte den andra. Så det är först efter en timme. Klockan är runt 9 eller 10 och vi har lugnat ner oss och inte så rädda längre. Vi bestämmer oss för att gå ut och elda. Vi tror att det bara var några idioter som försökte jävlas med oss. Så att vi går inte tillbaka hem. För vi tror att om vi gör det kommer de ju jaga oss genom skogen. Och inget annat konstigt hände den natten. Och vi stannar en natt till. Under större delen av natten händer ingenting. Men klockan 1 på morgonen är vi ute och dricker oss fulla och berättar spökhistorier. När någon avslutar en lite för spökig historia, jag kommer inte ihåg vad, men då kommer lukten tillbaka. Och den är så stark att en av tjejerna bokstavligen börjar kräkas. Jag ställer mig upp. Och du kan faktiskt känna hur fuktig luften är. Jag säger att vi borde gå in och det här känns inte alls rätt. Vi borde ha lämnat det här stället. Vi går alla tillbaka in och bara står där. Min kusin fortsätter bara prata om hur det är den här getmannen. och min kusin Rooster försöker hålla käften på honom och hela tiden känner jag att någonting är fel. Och jag kan inte komma på vad det är. Det slutar med att vi sitter där inne en stund. Lukten är lika stark och vi är livrädda och alla hopkurade i trailern. Vi slutar med att vi lagar något enkelt till alla eftersom ingen vill gå ut. Det är ett av de där paketen med 4 korvar. Vi har totalt 3 paket. Jag grillar dem på spisen och ger alla en varm korv. Jag får min och efter en stund reser sig en av mina kusiner och går över till grytan för att hämta en till. Han börjar gnälla om hur jag får 2 korvar och alla andra bara fick en. Och jag tittar på honom som om han är dum i huvudet. Jag säger till honom att alla bara fick en eftersom det bara fanns 12 korvar. Om han vill ha fler så får han öppna ett nytt paket. Det är nu flickan som hade varit ute med Rooster och Tanner börjar skrika. Åh Jesus och Herre, få ut det! Hon gråter, huttrar och sen går det upp för kusinen som står upp vad fan som är fel. Jag och han tittar båda runt i rummet och sen känner jag hur mitt hjärta sjunker. Jag springer ut ur stugan och flickan springer ut med oss. Trailerdörren dunkar mot sidan av släpet när alla försöker komma ut först. En av mina kusiner frågar oss nu vad som var fel. Jag börjar med att räkna oss. Det är bara 11 nu. Jag skojar inte, min kusin bekräftar. Det hade varit 12 personer i stugan. Men alla kände inte alla, så det verkar som att ingen har märkt att det fanns en extra person där inne hela tiden. Och sen insåg jag tidigare att jag typ hade märkt att något var fel. Du vet, när du bara hänger runt och har det bra. Man bryr sig inte om något annat och tiden bara går. Du har inte koll på allt. Jag är helt säker på att någon hade varit i trailern med oss och att de hade varit där minst hela dagen och ätit med oss. Vad som gör det värre är att jag kunde ta reda på vilken, eftersom jag inte tror att någon faktiskt har interagerat med den andra personen. Eller getmannen. Ena tjejen fortsätter be till Jesus och vi sitter alla utanför. Så småningom tar vi oss några stora pinnar och går tillbaka in i trailern. Men det är ingen där. Vi räknar igen. Ja, vi är 11 personer. Vi går tillbaka in och låser dörren. Vi försöker förstå vad som hänt och tjejen säger att hon också förstod och att när hon skulle säga något hade personen som satt bredvid henne tagit tag i hennes ben hårt och lutat sig mot henne och sagt något hon inte kunde förstå. Så vi är rätt så rädda nu när vi kurar ihop oss och jag somnar. När jag vaknar kommer solen precis fram och hälften av folket sover och den andra hälften packar ihop skiten. Vi vill alla gå hem, men det var 4 personer som ville stanna tills solen var ända upp. Och vissa tror att vi bara jävlas och fortfarande ville stanna vid trailrarna. Men jag ville bara komma ut ur skogen. Tjejen hette Keira. Den som den där varelsen hade rört vid. Hur som helst så frågade jag henne om hon trodde att det verkligen var något ont. Och hon säger att hon bara vill åka hem och inte vill stanna en natt till i skogen. Så vi bestämmer oss för att dela upp oss. De 4 som vill åka kan åka. Men jag måste stanna för att jag har nycklarna till allt och det är min farbror och jag som måste låsa. Jag är superförbannad just nu för jag känner att folk inte tar den här skiten på allvar. Och jag ville definitivt inte vara ute i skogen en natt till. Jag tillbringar resten av dagen med att försöka övertyga resten. Nu 4 tjejer, 4 killar. Tanner går med dem för att hämta ett gevär och säger att han kommer tillbaka. Så vi är bara 7 kvar nu vid 16:00. Runt 5 har de inte kommit tillbaka än och vi börjar bli extremt sura. Den enda anledningen till att jag slutar be dem om att inte gå tillbaka var för att han gick för att hämta ett vapen. Ungefär 17:30, när den ena kusinen som stannade säger att tjejen Keira är utanför. Vi tittar alla ut från trailen. Och visst står hon där vid eldstaden med ryggen mot stugan. Jag tänker för mig själv. Om hon var så jävla rädd, varför skulle hon komma tillbaka? Och så får jag den där otäcka känslan i magen. Tänk på kopparlukten, har varit borta hela dagen och nu inser jag att den kommer tillbaka. Jag säger det till resten av dem och de här människorna som ville stanna i skogen efter att vi hade den här jäkla getmannen bland oss skrattar åt mig och frågar om jag hittar på det här för att skrämma dem. Jag tittar på dem som att jag skämtar ju inte med er. Jag frågar varför helvete jag skulle spela om det här. Så en av flickorna går ut för att hämta Keira. Hon kommer halvvägs till henne och stannar plötsligt. Keira börjar rycka. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, ungefär som att någon med ryggen vänd skrattade utan att egentligen göra något ljud. Det var det faktum som fick mig att inse att det inte fanns ett endast ljud i hela skogen. Det var knäpptyst. Det här var som senare i september så det var fortfarande ganska varmt och var superkyligt vissa dagar också. Man kunde vanligtvis höra tutande gäss eller fåglar eller ekorrar som småprata. Så jag kliver ut genom dörren och säger åt henne att komma tillbaka. Hon backar in i släpet och vi låser dörren, drar ner alla skärmar utom en och sätter en person där i en stol för att titta på henne. Hon står där i ytterligare 20 minuter. Killen vänder sig om och säger att hon fortfarande är där. Och då, en enorm smäll på dörren. Vi hoppar alla upp och klättrar runt i vardagsrummet på trailen. Smällen är superhög. Så nu håller min kusin, en av tjejerna och de andra två, de fnissar av nervösa skratt och jag och de andra, vi håller på att skita på oss. Sen hör vi Tanner. Han skriker. Släpp in mig! Sluta leka för fan! Så vi går fram till dörren och öppnar den och han snubblar in med ett gevär. Finns ingen annan utanför. Uppenbarligen hade han gått tillbaka. Inget konstigt hände i skogen men han hade sett en tjej. Han sa att det inte var Keira som stod där. När han hade kommit till kanten av gläntan hade hon vänt sig mot honom med en tom blick och bara stirrat ner honom och sakta spårat honom. När han gick runt gläntans utsida mot lägret. Han sa att det inte var förrän han nästan var halvvägs till trailen som han insett att hon kom närmare honom. Hon hade börjat vid elden och utan att han ens hade sett en enda rörelse hade hon vänt sig och kommit närmare. Han sa att han bara sprang resten av vägen tillbaka och trodde att den skulle öppnas. Och när han kom fram till dörren och den var låst vände han sig om. Och det var då avståndet hade förkortats. Han ser sig omkring i rummet och blir sen superblek. Han drar mig åt sidan och viskar i mitt öra. Du vet att vi bara är 7 här inne, eller hur? Jag får den där känslan där magen faller till marken. Den hade varit tillbaka in i släpvagnen medan vi sorterade ut vem som skulle vart och sen när vi alla gick ut för att prata tidigare på dagen. Den måste ha varit där igen. Vi tittade ut genom fönstret och det fanns ingen där ute. Så vi berättar om alla och sen går jag i princip fram och frågar alla hur många som var här tidigare. Och alla säger 8. Jag säger, ja, hur många är här nu? De gör alla räkningen och inser sen att det är bara 7 personer i stugan. Så Tanner, han hade i alla fall tagit med sig ett par lådor med ammunition och sitt gevär. Han hade berättat för sin pappa att det fanns något slags djur i skogen för han trodde inte att hans pappa skulle tro honom om han sa att det var getmannen. Han säger att hans kusin ska komma ner om några timmar och att på morgonen kan vi alla gå tillbaka till hans hus och hans kusin kommer köra oss hem. Nu är jag riktigt jävla livrädd. Men jag mår åtminstone bättre för att vi kan vara så där amerikanska och skjuta skiten ur det, var det än är som kommer tillbaka. Men så hamnar min kusin i det här enorma bråket med en av tjejerna, för att hon tror att det är jag som försöker vara rolig och göra ett spratt. Och hon blir riktigt, riktigt rädd och hon vill hem. Han fortsätter att berätta för henne att jag inte är den sortens person, varpå hon säger, ja, hur vet vi att tjejen inte bara var Tanner i en peruk? Eller om det verkligen getmannen? Hur vet vi att det här är riktiga Tanner och getmannen var inte dödade Tanner i skogen och tog hans pistol? Så vi hamnar i ett enormt bråk. Där jag och Tanner är de som vi kan vara i allvarlig fara för att åtminstone någon har smugit sig in i våran trailer utan att vi vet. I värsta fall är någon riktigt ond i skogen och jävlas med oss. En av tjejerna gråter och säger att hon nu vill gå hem och vi försöker säga till henne att vi inte borde göra det. Eftersom ingen av oss borde gå i skogen mitt i natten. Vid det här laget så börjar solen gå ner och det börjar bli molnigt ute. Vi äter något och sätter på radion ett tag. Men vi kan inte riktigt få ut en station med något anständigt. Så vi stänger av den och ungefär när Tanners kusin dyker upp. Han var typ 19 kanske. Och vid det här laget är solen knappt över horisonten och han har en av de där stora lanternficklamporna och ett annat gevär. Han går fram till trailern och vi viskar till Tanner och frågar om han är säker på att det är hans kusin. Varpå han säger ja. Så killen tittar bakom sig och runt om i lägret och går sen in. Han kastar en blick på oss alla och ser lite förvirrad ut. Han undrar vad den andra lilla kompisen är. Jag tänkte att hon skulle möta mig uppe i stugan. Eller uppe i trailen. Är hon lite långsam eller något? Han frågade också om vi hade kokat blod i stugan för det luktade blod hela vägen upp på stigen. Och vi alla bara tittade på varandra och undrade vad han snackade om. Han hade kommit ner för samma stig som Tanner hade använt och han hade kommit upp på någon som han trodde var våran kompis. Personen stod mitt på leden och tittade på honom med ett slappt ansiktsuttryck. Han hade ställt en massa frågor till henne men allt hon gjorde var bara att titta på honom. Sen log hon. Och han sa att han fortsatte gå. Hon kunde inte riktigt hänga med honom och fortsatte släppa lite efter honom. Han sa att han frågade henne om hon var skadad eller något. Om hon behövde hjälp. Hon hade bara fortsatt att stirra. Så småningom hade han gått och svängt runt en krök i leden. Men när han vände sig om och gick tillbaka för att se om hon var okej, var leden tom. Han hade antagit att hon hade tagit en genväg till trailen. Vi berättar i alla fall hela historien för kusinen om vad som hänt vid trailen. Jag förväntade mig hälften att han skulle säga att vi var fulla av skit, men han bara lyssnade och satte sig sedan i sofforna i vardagsrummet. Tanners kusin kommer tillbaka till flickan och säger att hon hela tiden försökte släppa efter honom, och hon hade gjort det lite konstigt, så han försökte hålla sig framför henne, men hur långsamt han än gick så släpade hon alltid efter lite grann. Och att han kände den där otäcka lukten och att den blev starkare ju närmare han kom våran camping. Det var vid den här tidpunkten som han frågade henne om hon var okej. Om han skulle bära henne resten av vägen. Han sa att han hade sträckt ut handen efter henne som för att ta henne på axeln, men han måste ha missbedömt avståndet eftersom hon var borta från sidan där han lagt sin hand. Så vid det här laget vet vi att den här skiten är på riktigt, om inte Tanner skämtar. Vilket vi kan säga att han inte är, för att han är lika rädd själv. Så de laddar upp sina gevär, vi äter lite till och vi sitter ungefär till klockan 11. Den här dagen, varje gång jag tänker på det här, ber jag verkligen till Gud att det är något stort spratt som mina kusiner spelar på. Och jag önskar bara att de skulle avslöja det så att jag skulle slippa vara så här rädd resten av mitt liv. Vid 11-tiden så förvandlas stanken av koppar till en verklig otäck, grov, blodliknande lukt. Som kokande blod och hårstrån. Tanner och hans kusin Reese ställer sig upp direkt och tar tag i gevären. Det är som ett halvt knackande, halvt klösande på dörren. Och ja, jag vet inte. Den här rösten, det låter som när du ser de här YouTube-katterna prata. Konstigt. En konstigt tonande röst. Låt mig komma in. Jag blev skitskräg och en av tjejerna började gråta och ropa på Jesus. Det var så jävla uppenbarligen att det inte var en person som pratade. Det hade inte rätt kadens och det var som att jag insåg det inte förrän då, men alla människor har en viss kadens när de pratar, oavsett vilket språk. Alla människor har en viss sorts rytm. Men det här hade ingen rytm. En av de där YouTube-katterna. Det var så det lät utanför dörren. Så nu är jag helt skräckslagen. Det fortsätter skrika utanför. Vem är det? Sluta jävlas. Och det säger bara in. Eller låt mig komma in. I nästan 15 minuter. Och så försvinner lukten ett tag. Och under nästa timme så kan man höra någon precis krypa runt i skogen. Varannan minut kommer den tillbaka till dörren och säger något. Äntligen när lukten försvinner är klockan runt 2 på natten. Reese säger, vem fan det här? Och öppnar dörren och går ut med sitt gevär. Han skjuter ett skott i luften och säger något i stil med, i Jesu Kristi namn, gå bort. Han skjuter 2 gånger till. Och sen från skogen rakt upp mot floten, mitt emot trailen, låter det som att någon sakta hojtar och tutar. Sen börjar skrika och det låter nästan som att en kvinna eller en katt i en påse skriker tillsammans. Som att jag seriöst aldrig hört något sånt där. Reese skjuter över trädgränsen och börjar sen backa in i huset. Vi låser dörren och vi kan höra den där saken skrika och skrika. Reese säger att något kommit ut ur buskarna. Det låg lågt till marken och kröp mot stugan. Han hade skjutit på den. I stort sett var det så resten av natten gick. Det bokstavligen skrek konstant under de kommande 2 timmarna. Och vi kunde höra hur det rörde sig ut mot trädgränsen. Men den kom aldrig tillbaka upp till stugan förrän alla äntligen hade somnat. Tanner hade suttit i stolen och tittat på dörren med sitt gevär. Ingen annan hörde eller såg det här och han berättade för mig 2 dagar senare, efter att det hela var över. Han sa att han hade nickat av efter att skriken och ljuden äntligen slutat. Och han hade nästan sovit när han såg någon komma ut från badrummet för att sen lägga sig mitt på golvet och somna. Han antog bara att det var en av oss och han hade nickat bort. Sen sa han att han liksom insåg att något var fel. Och medan han låtsade sova räknade han oss. Det var 9 personer i stugan. Han ville i princip inte försöka skjuta på den där saken i trailen och få den att döda oss alla där och då. Eller låta Reese vakna och börja skjuta för att sen ta livet av oss. Så han var bara vaken hela natten och låtsades som den. Han sa ibland att den ställde sig upp och gjorde någon konstig, darrig sak. Ryckte som att den skrattade. Men sen skulle den lägga sig tillbaka. Historien slutar ganska svagt, men från mitt perspektiv så hände ingenting. Vi vaknade och jag märkte att Tanner var lite nervös och att han undvek att titta på oss alla. Men vi åt lite frukost och packade ihop och började gå till hans hus. Han stannade sist i trailen och sa att han skulle låsa in och ge min farbrors nycklar. Att vi skulle börja gå och han kommer ikapp. Vilket jag verkligen inte vill göra efter de här kvällarna. Men vi kom en liten bit upp på stigen och när han kom springandes joggade vi i princip tillbaka till hans hus och hans kusin tog oss hem. Det fanns ett fönster i badrummet i trailen. Tanner hade gått tillbaka för att låsa och titta in där. Vi var för dumma för att låsa ett skärmlöst fönster. Fönstret var helt öppet när han gick in där. Så jag antar att den hade gjort så hela tiden. Väntat på att vi skulle somna eller inte vara med. Och sen komma in mitt ibland oss. Den gick med oss hela vägen tillbaka till hans hus. Och sen sa han att den släpade till baksidan av gruppen och såg honom i ögonen innan han gick tillbaka in i skogen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är härligt att vara ute i skogen.
Ja, nu blev man ju verkligen mer sugen på det, kände jag.
Mm.
Getmannen alltså.
Usch. Sugen på att kampa lite.
Mm. Ja, men det här är ju också... Ska man behöva träffa på hälften get, hälften man vare sig nu också. Fanns den här i vissa delar? Alltså, eller är det här USA? Eller finns den överallt?
Ja, jag sa inte USA, kanske jag inte gjorde. Nej, men den finns ju, det är ju framförallt i USA som det här har börjat. Där observationer av den här getmannen har kommit. Och sen är det väl just att det verkar ju också som att getmannen kom ju liksom i olika former. Som jag sa, på något ställe där, om det var i Louisville, det är just den getmannen som man har påstått då kan använda just sån här mimik och hypnos och, och såna saker. Till skillnad mot kanske den andra som hade varit i Maryland. Där har man inte vittnat om samma egenskaper riktigt. Så det verkar ju variera lite utifrån vart man har sett den här getmannen då.
Ah, just det.
Vi ska se här om jag kan hitta ett sånt. Jag tänkte att jag ska lägga upp ett sånt, en klipp.
Ja, det är spännande. Läskigt ljud.
De hänvisar ju ofta till så här katter liksom som kör. Ska vi se om det här kan vara något. Nej, ja, inte sånt där kanske. Typ mer det här liksom.
Mm-hmm.
Hör du?
Ja, just det.
Typ sådana ljud.
Låter för sig verkligen som en katt.
Jaha, inte i min telefon. Okej. Okay. Ja. Att de blir så här. Du vet.
För det låter ju som en katt. Liksom.
Ja. Så säger de. Men, och jag tänker ju också på, eller jag tänkte på i det här när jag läste om vad det är, just det här med mimiken och det. Vi har ju faktiskt, jag tror, undrar inte om det är vår första eller andra säsong, då vi pratar om spökhistorier också. Och då är det berättelser från nätet. Och då har du en berättelse. Om när det är, jag tror det är en son och en mamma hemma, pappan är borta, och så om sonen har en kompis över eller så, och så tror jag att de har några så konstiga knackningar på dörren. Jag tror mamman har precis kommit hem, det är oväder, och sen så börjar knacka på dörren. Men de ser inget där ute, förutom ena sonen. Alltså, ni får ju lyssna på den här istället. Nu berättar inte jag den här helille. Men saken är ju här att till slut är det ju då att mamman, hon går och handlar.
Mm-hmm.
Och rätt vad det är så kommer mamman in igen och sätter sig på soffan och är konstig och sådär. Vilket sonen reagerar på. Och så ska hon, ja, så tror jag att sonen får då ett sms från sin mamma. Typ, vill ni ha pyttipanna eller något sånt. Så hon är ju fortfarande kvar och handlar.
Oh, men det sitter. Berätta, gör den här.
Ja, men det sitter en sak som liknar då mamman i soffan.
Hemma. Fy vad obehagligt.
Ja, den är fruktansvärd. Nej, men jag för mig att du har berättat den här. Jag tyckte det kändes igen som det i alla fall. Annars hade jag dragit den idag.
Men jag känner inte igen den, så det tror jag inte att jag har.
Nej. Okej. Okay. Ja, det måste vi kolla upp. Annars får jag ta den någon
gång. Ja, vi tar den.
Men just då också, för sonen hade ju sett något liksom så här två, alltså något väldigt högt, nästan 2 meter lång liksom varelse utanför innan.
Mm-hmm.
Och kände ju på sig att det här är ju något riktigt konstigt och sjukt. Så just det här med mimiken och de bitarna, de är ju riktigt läskiga faktiskt när det kommer till det här.
Ja, jag tycker också det. Jag vet att vi pratade om det förra avsnittet också, men just det här med miken. Men jag tycker också det är så obehagligt att tänka att... Och det måste ju varit i din sista historia nu. Alltså verkligen det, att i och med att de inte märkte av att det var en extra person. Att då är det ju...
Fy fan, vad äckligt. Ja, vilken ångest att märka det. Liksom bara, vi är en för mycket liksom.
Ja. Och efter han bara, vänta, men vi var 11, vi var 12, jag vet att vi var 12.
Nej.
Men då när han såg honom också i slutet, den där getmannen, eller ja, antar att han var förklädd då, eller på något sätt. Men han sa att han la sig där på golvet.
Ja.
För då såg han inte heller att, alltså han var inte klädd som en getman då.
Nej. Nej, det stod ju inget om, utan bara att det kom in som en skepnad in, eller en varelse eller någonting. Ja, någonting. Förklädd kanske. Jag vet inte.
Då får jag också undra, vad ville den där getmannen där bara hänga och umgås med, eller?
Ja. Nej, men det där har jag läst olika också. Det är lite intressant, just som den första berättelsen också, där mormor säger så här att om du inte går ut så gör den inte illa. Och att det är flera som har skrivit det, just det här kring att det verkar också vara väldigt olika utifrån, för det är som att hela den här getmannen, det finns olika, vad ska man säga, det är inte bara en getman överallt, utan det verkar vara liksom olika typer, varianter av getmannen liksom som florerar och som folk pratar om och påstår sig se, och att de då har olika typer av egenskaper. Och jag har läst några historier då där, alltså om det nu är en getman som också då kan ändra skepnad, eller om det är något annat, men någonting som vill vara, komma nära och typ liksom få i sig en, jag vet inte, typ som att de vill bara få den här energin av att vara nära, som att de nästan när sig på det på något sätt, och sen tar sig iväg, och bryr man sig liksom inte så mycket, då gör inte de det heller, men så fort man liksom beter sig som att de är där för att skada, ja, men då kommer de skada. Är det några som påstår då?
Ja, just det. Okej.
Vilket är, det kan ju inte vara så jävla lätt att bara hålla minen när någon är där. Alltså,
tänk
att sitta där och så bara ser man någon jävel krypa in och liksom hålla på. Jag hade ju svimmat för länge sedan.
Ja, svårt att ignorera det. Liksom. Ja, nej, men... men då var det där lite han gjorde... Ja, precis. Men jag tänkte, det måste ju vara lite det som han gjorde där i slutet. Att han bara satt där och lät det vara där. Och den gjorde ju ingenting då.
Nej, otroligt starkt.
Jag tycker också läskigt med de här, du sa den här, för jag vet att jag också har kommit i kontakt med den här Cry Baby Bridge, eller vad heter den? När jag skulle leta, jag vet inte vilket avsnitt det var. Så den verkar ju vara känd då, att man kan se den här getmannen. Ja, för jag tror jag kom i kontakt med det, så visste jag att du skulle köra en urban legend, och tänkte nej, men då passar ju inte det här. Vart ligger den någonstans förresten?
Jo, men den ligger i Kentucky, tror jag. Och så mellan då den här Jefferson och det där andra stället, vad heter det? Ja, däremellan då.
Just det.
Men där sägs ju, alltså historien bakom den är ju också att jag tror att det är någonting med att det var mammor som liksom inte, ja, som på den tiden när det var barn som blev, ja, men föddes vanskapta och sjuka eller sådana som man inte ville ha, så slängde man ner dem för den bron, va, tror jag.
Okej, det finns en annan historia också kring det.
Den, ja.
Ja, men fy.
Och det är väl just där då framförallt som, ja, men som det verkar hända ganska mycket. Just om man skulle parkera under den här bron, så kan man vara med om ett och annat.
Vi borde ju åka på någon sån här USA-tripp, känner jag. Eller en tripp där vi ska besöka.
Helst inte.
Besöka de här ställena.
Alltså det låter ju väldigt kul.
Ja.
Men på ett sätt så är USA också mitt liksom så här. Det känns som att det finns så jävla mycket skit där.
Men kanske inte bara vi.
Alltså från de här världarna.
Ja, jag vet.
Nej.
Men om vi har med oss några andra liksom. Så kanske det känns mer tryggt.
Ja. The safety patrol.
Ja, eller hur? Ta med oss lite lyssnare. Så tar vi en trip.
Alltså det hade ju varit supercoolt.
Mm.
Men det är ju som vanligt. Jag är ju det här. Ja, vill jag verkligen uppleva det där? På ett sätt vill man ju det. Och kanske få... Ja, men... Kittlar ju lite i magen att man skulle få få vara med om något sånt på något av de där ställena. Men å andra sidan, not so much. Känner att jag mår ganska bra här hemma. Mm. Då.
Man vill ju ha det på den här nivån att det, så här, det händer någonting, men att ändå finns att man kan bortförklara det, att ja, men det skulle kunna vara här, så att man inte liksom,
ja, men exakt.
Man vill ju inte veta liksom 100%, okej, här kommer någonting och
nej.
Ja.
Nej, precis, man vill ju fortfarande ha den här tryggheten i att nej, men det är inte verkligt.
Nej,
inte verkligt.
Det är inte verkligt. Du har inte kommit i kontakt med någon svenska liksom, historia, att man har sett den i Sverige?
Alltså det finns ju inte jättemycket, det finns ju en del. Jag tror att någon berättelse har dragits i Creepypodden kanske, något sånt där.
Mm.
Så att, men det kanske blir uppföljningen.
Mm. Ja, precis. Har ni stött på Getmannen så skriv in.
Ja. Nej, men alltså det är... Jag blir lite så här också. Det känns som att gränsen är hårfin ibland också. Är det Getmannen? Är det någon så här Wendigo? Eller är det någon annan varelse som är där ute som håller på? Eller är det en och samma bara som kan ha alla möjliga olika så här skepnader?
Ja, det tänkte jag också när du liksom pratade om att just att den kan... det här med mimiken också, att undra om det är liksom undra om det är mycket
samma varelse, ja. Liksom, eller
gud, jag försöker tänka, vad heter det, samma väsen,
jo.
Nej, kanske inte ett väsen.
Jo, med samma väsen eller samma...
Man har hört talas om de här olika, att det kanske är det som man ser i skogen.
Jag tänker det. Ja, nej, men på något sätt. Men det får en att undra i alla fall, för det känns som att det... de har lite så här samma skepnader och historier bakom sig ändå.
Mm.
Som gör att det skulle kunna vara samma. Sen så just, jag vet ju också, Getmannen på något av de här ställena i USA också för länge sedan, så fanns det ju en, vad ska man säga, det fanns en man som blev kallad för Getmannen.
Mm-hmm.
För han åkte mellan, jag tror det var två städer kanske, eller han åkte en viss sträcka i alla fall. Fram och tillbaka eller vad han nu gjorde. Jag läste bara lite lätt om den här mannen. Han åkte då med en sån här släpvagn som drogs av getter.
Jaha.
Så därav blev det att han blev Getmannen.
Mm-hmm.
Och där var ju då, jag tror att det var någon av de här forskarna som har forskat mycket i det här med folksägner och sånt, folktro. Att just den biten och små barn i skolan och så vidare, du vet, det är lätt att spinna vidare också på en naturlig företeelse till att det blir något stort och läskigt och fasansfullt, även på en sån tid när kanske ens föräldrar också pratar mycket om, alltså man var lite mer vidskeplig på den tiden, tycker jag.
Mm.
Eller du vet, man pratade mer öppet om kanske så här väsen och sånt. Mm. Ja, men du vet, så här,
ja, men just sådana grejer.
Hustomtar och du vet, sådana saker.
Verkligen. Oknytt.
Och jag tänker att det kanske också liksom enkelt spär på barnens fantasier på de här konstiga sakerna då som dyker upp som en, ja, men som den här mannen som åker på sin vagn som är släpad då av jätter. Och så kan det bli något jättestort och läskigt. Och så bygger man på det där.
Mm.
Och då blir det en vandringssägen till slut. Och något mycket, mycket mer läskigt än vad det faktiskt är.
Mm.
Så det kan ju också vara en förklaring. Alltså bakom sådana här saker, ja, såklart.
Absolut,
tänker jag.
Verkligen.
Om man ska vara sån som inte bara tror på
allt vi allt vi läser.
Exakt. Måste balansera lite.
Ja,
här
det är bra,
i,
det är bra.
I podden.
Ja, precis. Mm. Vi är galna, vi tror på allting vi läser om.
Ja,
ingen källkritiska så. Nej, men gud.
Nej, nej, nej. Det är så. Ja.
Men om man tar åt andra hållet då,
just bara för
att vi inte ska vara där då, vad tror du att du skulle kunna vara för någonting? Om det inte har en logisk förklaring, att det är någonting som har spunnits vidare och så blir det en vandringssägen som du säger. Om folk faktiskt ser någonting.
Alltså jag är ju inne på att det är något ont.
Mm.
Som rör sig. Alltså framförallt när det är det här, vad ska man säga, sånt som, alltså just när det är det här härma, man vill komma nära, sen i och för sig de här fallen när det är någonting som kommer och finns där och vill ha energi. Alltså frågan är om det är det ett sätt för dem att förmänskliga sig själva på något sätt eller komma nära oss.
Mm.
Jag vet inte.
Ja, eller hur? Mm. Men det känns ju som att det oftast lockar på något sätt. Så att den vill att man ska komma nära. Frågan är vad som händer då om man kommer nära något sånt här.
Mm.
Och har det något demoniskt att göra?
Mm.
Eller är det, jag tänker också liknande skinwalkers. Eller skinwalkers i och för sig. Ja, men du vet just att de kanske
shapeshifters.
Ja, tar sig mellan olika. Att det finns i någon annan dimension eller någonting då, att den kan komma igenom. Aha, att det är sant.
Ja, du tänker så också. Mm. Ja.
Vi kommer alltid tillbaka till samma känsla som det.
Ni är
portaler överallt. Man kan inte röra sig någonstans längre.
Nej, alltså där kan jag i och för sig också tänka så här. Ja, vad läskigt då. För att säger du, just de här sektionerna då när de ser att ja, men det är någonting här som kommer. Och så står det typ och du vet pulserar eller darrar eller någonting.
Ja, oh, just det.
Du vet. Och då känner jag så här, okej, okay, försöker den här nu transformera sig på något sätt?
Och det där var ju obehagligt, ja. Alltså då darrar liksom.
Det är ju skit. Ja. Eller vad är det? Alltså, kan den växa på något sätt av att komma nära oss?
Mm.
Av vår energi? Eller, ja.
Mm.
Alltså jag kan ju sitta och fundera på det här hela natten. Men
jag tycker ändå så här, ja usch, nej. Det här är ju, det är ju ändå lite roligt med så här. Alltså för jag tänker nu så här att alltså om det är någonting jag har typ lite svårt att tro på, det här är väl kanske just sådana här saker med urban legends, som man säger.
Mm.
Men samtidigt, alltså du vet, hade jag gått ut i skogen nu, alltså i mörkret, jag hade varit så rädd att bara tänka, åh gud, tänk om jag skulle se en varelse nu med getfötter.
Ja.
Så någonstans så här.
Ja, men då
så kommer det till en ändå liksom att det, det sätter sig ändå det här, alltså att det, ja, det är rätt obehagligt.
Men, ja, men det gör det. Så att du förstår att jag ändå sovit ganska dåligt nu. Med skogen utanför mitt sovrumsfönster.
Ja, men det förstår jag faktiskt. Ja.
Det är inte
det jag kan känna trygg, det är så här, ja, men så länge man är i huset, för det sa väl också, så länge man är i huset så är man trygg. Men, ja, den tyckte jag var läskig. Lite den första historien där också med farmor där, att man ser någonting. Och sen att man hörde någon så här som knackade.
Ja. Något som ändå närmar sig och lockar. Och att hon ändå visste om det också.
Nej men gud. Och ni såg på nedervåningen också. Nej, för där känner jag lite trygghet att vi har sovrummet på övervåningen.
Nej men sluta. Så där kan du inte säga.
Ja, jag har aldrig aldrig hela mitt liv sover på nedervåningen.
Det är tur att min man är hemma.
Sover han närmast fönstret?
Nej, men alltså det är ju pest eller kolera där också.
Ja, det är ju det.
Antingen så är du närmast dörren eller så är du närmast fönstret. Då känner jag, då är jag hellre närmare fönstret och du vet, så har man ju rullgardiner hela vägen ner.
Mm. Ja, vi håller med. Jag är också närmast
fönstret. Så är han närmast dörren. Ja.
Mm. Men det också, för det är ju nästan mer läskigt. Det känns som det händer mer att du kommer genom dörren.
Ja, eller hur?
Det är, inte så
det är kul att man fortfarande
in.
Tänker så. Som vuxen människa. Alltså man går ju ändå och lägger sig strategiskt.
Ja.
Varje gång man flyttar, det är bara, där sover jag.
Ja. Ja, men det är samma om man kommer till hotellrum och allting. Jag lägger mig alltid närmast.
Ja, längst in i hörnet.
Längst in i hörnet. Så det var intressant att veta hur ni gör där hemma. Ni män, får ni lägga
vem sover var?
Vem sover var, ja.
Och också, när man tar in barnen i sovrummet, det älskar jag. På något sätt så känns det som att ja, men när min man är borta, då kan min son komma in och sova i vår säng.
Jag är precis samma. Så fort min man är borta så har jag alltid barnen i.
Ja, men nu offrar jag min son istället.
Ja, för det är ju inte, för det är ju inte så att jag lägger mig längs ytterst när de är ute.
Nej.
De ligger.
Man har ju en sån plats. Jag stängt
så. Ja. Jag skyddar mot fönstret. Det tar jag.
Ja, exakt. Hur gör ni där ute? Dela med er. Hur sover ni natt? Lycka till.
Verkligen. Och hoppas, titta inte ut, utan hoppas ni har rullgardiner, för annars står någonting där och tittar in på er. Ja, spännande. Det var kul.
Ta det lugnt när ni går ut med soporna också ikväll.
Ja, det också.
Ja, men tills vidare så hoppas vi att ni tyckte det här var lite spännande avsnitt. Hur många avsnitt har vi kvar nu, Ida?
Vi har...
Är det två stycken?
Två stycken kvar. Två stycken kvar har vi, ja.
Ja. På den här säsongen. Mm. Och ja, det blir två lite andra teman som blir kul att se fram emot. Så att häng med oss, häng kvar. Och förresten också, skicka gärna lite egna upplevelser in till vår podd. Så ska vi se om vi kan göra något kul av det också, som en liten bonus.
Då hörs vi och ses. Gud, säger alltid det. Hörs och ses.
Ha det bra, hörni. Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Tack. Va?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.